Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Medberoende är ett tillstånd som kan drabba en person som lever tillsammans med en missbrukare, exempelvis en alkoholist, narkoman eller annat destruktivt eller problematiskt beteende. Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. Ja, hörni, det här är definitionen på medberoende. Och jag och Carl Michael ska prata om medberoende idag. Men vi kommer inte överhuvudtaget prata om medberoende utifrån att man som medberoende nödvändigtvis lever med en person som har ett missbruk. Utan vi pratar om medberoende utifrån hur vi ser på att vara en medberoende personlighet. Det vill säga en person som väldigt mycket lever för andra och glömmer bort sig själv. Så det vill jag bara göra ett litet obs på. Och med det sagt så här är vårat snack om medberoende på vårt sätt. Varsågoda!
I kvällens avsnitt lyssnar frågor... Kör!
Okej. Älskling, ska jag läsa upp två mejl som vi har fått?
Ja.
Får jag det?
Jag gör det.
Okej. Här är mejl nummer 1 från Anonym. Hej. Jag går hela tiden och väntar tills måndag när ni lägger upp en ny podd. Fick en tanke till mig som jag själv har problem med. Jag har alltid satt andra före mig själv i relationer. Hur ska jag göra för att få tillbaka mitt självvärde och ta plats igen? Hur går man tillväga? Skulle gärna höra bådas åsikt om det och få råd. Kanske i ett poddavsnitt om det går. Tack för att ni fortsätter att podda. Det har hjälpt mig väldigt mycket i min relation. Sen, några dagar senare, fick vi ett till mejl.
Ja.
Jag tror till och med det var samma vecka. Det här är från person nummer 2, också anonym. Hej bästa ni. Skulle ni kunna ta upp medberoende och hur man tar sig ur det samt är uppmärksam på att inte ta med det in i ett nytt förhållande? Hjärta. Så. Vi tänkte att, för vi får en del frågor från er som lyssnar och vissa frågor kanske är väldigt, väldigt specifika och ingenting som kanske alla har ett värde av att liksom få höra. Men vissa frågor som vi får tycker vi är ganska allmängiltiga och alltså saker som rör väldigt många och så. Så då tänkte vi att vi skulle göra ett avsnitt där vi skulle prata om några av de frågorna som vi har fått in. Och då efter de här två mejlen så tänkte vi att men då kan vi göra ett avsnitt om just självvärde och medberoende. För att det går lite hand i hand.
Ja.
Så. Så det tänkte vi fokusera på idag. För att också både du och jag skulle jag säga har erfarenhet av det. Både att kanske...
Personlig livserfarenhet.
Exakt.
Personlig och det är den bästa erfarenheten. Mm. Inte bara lära
finns
sig
det någon annan erfarenhet?
Bara lära sig, ja, men lära sig någonting teoretiskt. Det är jätteskillnad att ha lärt sig någonting och att ha levt det.
Ja, verkligen. Verkligen. Så det tänkte vi fokusera på idag. Vad ska vi, hur ska vi börja?
Jo, får jag ställa dig en fråga?
Ja.
Kan vi börja där?
Ja, absolut.
Om du tänker dig tillbaka till när du läste de här meddelandena för första gången.
Mm.
Vad var din första spontana reaktion när du läste det här?
Och jag älskar att du ställer just den frågan, för det är en så stor del av vad jag tänker,
ja,
om det här med medberoende. Jo, men den här första personen som beskriver att hen själv har problem eller har svårt att se sitt värde i relationer, och som faktiskt skriver och når ut och frågar om råd och tips. Det första jag tänkte var så här: wow, och heja dig som skriver. För bara att du skriver betyder två saker. Det betyder ett, att du är medveten om att du har en tendens att sätta andra före dig själv. Det vill säga, du är medveten om att du kanske inte får den platsen eller tar det utrymmet som du själv tycker att du förtjänar eller behöver. Liksom. Så ett, du är medveten. Wow. Nummer två, du skriver att du vill ha råd och hjälp för att du vill bli bättre på att ta hand om dig själv och se dig själv. Och redan där så tyder det på självkärlek för mig. Så det jag hör, det är att det finns både en medvetenhet och det finns en stor portion självkärlek redan, bara genom att den här personen hör av sig och ställer frågan. För att om man inte tycker att man är värd kärlek, om man inte tycker att man är värd att bli sedd och få mer plats, då skulle man heller inte höra av sig och skriva den här frågan. Och då skulle du heller inte kanske gå i en relation och känna dig underlägsen eller inte sedd. Så bara att den känslan eller den tanken kommer upp av att, nej men jag då?
Ja.
Så att den rösten i dig som säger det, men jag då? Den kommer ju från en kärleksfull plats. Så det var det första jag tänkte.
Ja.
Vad får jag bolla över och ställa samma fråga till dig? Vad du tänkte när du läste de här mejlen?
Delvis den reflektion jag har nu, det är att det här är jätteviktiga frågor. Både hur självkänsla, självkärlek och medberoende hör ihop.
Mm.
Och att jag kan bara känna igen mig. Jag kan bara känna igen mig att ha varit i det. Och även nu, de stunderna som jag, vad ska man kalla det för, faller tillbaka till det.
Ja.
Där jag lätt kan göra. Och hur tufft det kan vara. Och hur hjälplös jag har känt mig i det. När jag har varit fångad i det.
Mm.
Och jag tänker att vi kommer till det där vi delar. Vi kan dela så här våra egna erfarenheter kopplat till det.
Ja.
Men också jättefint att nå ut hur viktigt det är. Och också en den här känslan av verkligen där hur hjälplös jag har känt.
Mm.
Och att när jag har varit så här som mest fångad i de känslorna så har det varit jättetufft. Vi kanske kan börja med att reda ut, men vad är medberoende?
Ja.
Så att vi vet vad är det vi snackar om här. Så att vi i vårt samtal, så att vi pratar om ungefär samma sak. Och för ni som lyssnar, att vi har ungefär samma...
Och vi kan väl... För jag är ju lite rädd för att bli den här experten. Och så ska folk komma sen och säga att så här... Så där är det inte. Så att vi kan väl i alla fall från början säga att så här, det här är utifrån det vi har lärt oss.
Ja, och det här är inte sanningen. Det kan finnas, olika tolkningar.
Ja.
Och det här utifrån från vår erfarenhet. Och jag skulle kunna börja med vad medberoende är för mig.
Jättegärna.
Och utan att gå in i någon så här vetenskaplig definition av det, så skulle jag vilja säga att jag insåg mitt medberoende i min förra relation när jag... Det var så här, jag var glad när min partner var glad.
Mm.
Och när min partner var ledsen så kunde inte jag vara glad. Så att mitt känslotillstånd var beroende av hennes känslotillstånd. Och när hon var glad och allting var bra, då var jag okej. Men när hon inte mådde bra, när hon inte hade det bra, när hon hade det tufft, när hon var nere och var i sitt botten, då ägnade jag all min tid åt att fixa henne. Så att jag var i ett fixande av henne och hennes problem.
Mm.
Jag så här övergav mitt eget till förmån för att fixa henne. Och det var på ett sätt fantastiskt. Jag kände mig behövd. Och jag liksom såg att det gav resultat. Men det var också att jag övergav mig själv jämt. Och det gav inte alltid resultat.
Såg du det här när du var i det?
Ja, till slut. Till slut, men det tog ett tag att se det här mönstret. Så för mig att medberoende är också någonting som kan pågå under en längre period. Under ett tag och man kanske inte alltid ser det. Och det är inte alltid tydligt att det pågår. Men så min definition är i alla fall för mitt eget känslotillstånd att när hon mådde bra så mådde jag bra. Och när hon mådde dåligt så mådde jag dåligt. Och jag kunde inte må bra om hon mådde dåligt. Så om jag börjar där, vad är medberoende för dig?
Medberoende för mig är när man blir så pass beroende av en annan person. Så att den personen, man identifierar sig som en person som hjälper. Gud, vad fan vad svårt det här var att förklara. Det är som att jag har orden inombords, men jag får inte ur med dem. Så här ska jag säga. Ditt självvärde och ditt egenvärde beror på huruvida du finns till för andra eller inte. Så att när du finns till för andra och gör andra människor till freds och glada och andra behöver dig, då känner du dig älskad. Och då känner du dig, det är din identitet egentligen, att du finns till för andra. Men när någon frågar dig så här, men vad behöver du? Vem är du? Vad är dina behov utanför den här relationen eller vid sidan av den här personens behov? Ja. Om man inte kan svara på det, att så här, men vem är jag i bara mig när jag inte ger? När jag inte finns till för någon annan? Om man har svårt att svara på det, då skulle jag säga att man i alla fall kan börja reflektera och fundera på om man kanske har lite medberoende tendenser, typ. Men det där, ja, fortsätt.
Jag tänker att sådana människor, inklusive jag, liksom väldigt lätt kan identifiera sig som hjälpare eller räddare.
Ja.
Och att liksom det är det vi finns till för.
Ja.
Och för många av oss som identifierar med det är ju någonting som vi har kanske fått med oss redan sedan vi var små.
Ja.
Att de här mönstren, det är inte så att de bara dyker upp när vi är i relation och är vuxna.
Mm.
Det har ju liksom varit så som vi har överlevt i världen. Att vi har,
det är nästan som ett kall, livsmission.
Ja, både en djup livsmission men också kanske så vi överlevde i familjen.
Ja.
I vår kanske ursprungsfamilj. Ja. Att det var den rollen vi fick ta för att kunna känna oss uppskattade. Värderade, kände att vi fick en plats. Ja, men om jag var något annat än hjälpsam så kanske jag, vad vet jag, fick stryk eller fick skäll eller fick inte beröm eller inte fick uppmärksamhet. Men eller så var det så kaotiskt i min familj runt omkring att det var liksom min uppgift för att hålla ordningen.
För det kan vi ju säga att så här, medberoende är ju sällan någonting som uppstår i vuxen ålder. Det är ofta någonting man har med sig. Kopplat till sin anknytning eller hur man har växt upp, att man har tagit den rollen i familjen eller skulle jag säga, jag menar inte att det måste vara så att man har det från man är ung, men jag tror, och det här är faktiskt min personliga bara reflektion och min erfarenhet av de jag känner som är medberoende, det är ingen personlighetsstil som bara puff dyker upp när man är 30 att så här, oj, jag är lite medberoende nu, inser jag. Utan det är någonting som faktiskt ligger ganska djupt i ens personlighet och funnits med ganska länge.
Ja, och nu när jag bara tänker på sakerna, men det är ju också någonting som kan uppstå i en relation. Att helt plötsligt så upptäcker man att man är i en relation där man är grymt medberoende eller där det finns ett starkt medberoende i relationen där man inte har sett det tidigare.
Ja, precis. För det kan ju vara så att du kanske har ett medberoende latent, lite som herpes. Men beroende på vem du är tillsammans med så triggas Men då tror jag ändå att du kanske har det mer i ändå från början. Att du liksom har en känslighet eller en benägenhet att bli medberoende. Kanske inte bara, kanske. Jag vet inte. Men får jag ge en metafor också kopplat till medberoende som jag ser. Att om man ritar två streckgubbar på ett papper. Och så över den ena streckgubben så skriver man jag. Och över den andra streckgubben så skriver man du.
Mm.
Och att det här får motsvara jag i relation till en annan person. Så att duet i det här fallet kan vara du i min relation. Och det kan också vara en kollega eller en vän eller en så, förälder typ. Och beroende på sizen på de här gubbarna. Och jag skulle se det som att om jag är medberoende så är min streckgubbe väldigt, väldigt liten.
Ja.
Och din streckgubbe, det vill säga du, är väldigt stor. Och det får symbolisera att jag tar väldigt liten plats.
Mm.
Och du tar väldigt stor plats. Du får väldigt mycket utrymme. För att det är väldigt mycket fokus på dig. Och att det är ofta i medberoende sammanhang så ifrågasätter man inte ens, kanske, den balansen. Man kanske ser som sen, nej, men jag älskar att finnas till för andra. Jag älskar att hjälpa andra. Jag älskar att få vara behövd. Ja, det är klart, för det är där du eller det är där ditt värde blir till. Alltså att jag skulle se mig lite som medberoende personlighet och har identifierat mig väldigt, väldigt mycket utifrån hur behövd jag är av andra. Och i princip alla relationer där jag inte känner mig behövd, där jag ser inte värdet, jag förstår inte hur jag kan ha en relation där jag inte är behövd jämt. Jag har liksom, men det är som att jag tror inte att du vill vara med mig om inte du behöver mig.
Mm.
Jag kan inte se att jag har ett värde som person om inte jag hjälper dig med någonting eller ger dig någonting.
Ja.
Och jag har aldrig ifrågasatt det. Och det är därför jag känner så mycket skamkänslor. För att om jag tänker på mig själv, om jag är egoistisk och bara ser till mina behov, så länge inte det är på bekostnad av någon annans behov, då är det okej. För jag kan fortfarande till exempel göra saker för dig och vara egoistisk på min kammare själv. Men skulle det vara så att mitt behov krockar med ditt behov och jag måste välja att säga, okej, jag vill vara hemma ikväll och ta det lugnt. Du vill gå ut och äta. Och om vi är hemma ikväll så kommer du inte vara helt tillfreds. Men går vi ut och äter så är jag inte helt tillfreds. Att i det läget välja mig själv och säga så här, men jag vill vara hemma ikväll. Det är för mig i alla fall, är det ett friskhetstecken på mitt medberoende.
Ja.
Att jag ibland väljer mig själv på bekostnad av dina behov. Mm.
Så en fråga då.
Mm.
I det här scenariot, om du skulle välja mig och mitt behov, varför skulle du göra det? Eller vad i ditt medberoende skulle göra att du väljer mig? Vad får du ut av det i längden att välja vad mitt behov framför ditt behov?
Det är att jag upprätthåller den här bilden jag har, eller den valda sanningen jag har om att du verkligen behöver mig och att jag gör ditt liv bättre och att ditt liv skulle vara sämre utan mig. Jag upprätthåller den bilden för att jag ger dig det du behöver.
Så att jag vill gå ut och äta och då hänger du med mig så att jag inte skulle gå ut och äta själv till exempel, att du inte skulle ställa till eller göra det svårt för mig eller någonting sånt. Då känner jag, åh, vilken duktig flickvän jag har och vad härligt det är att umgås med henne för att hon tillfredsställer alla mina behov.
Exakt. Mm. Och så är jag
också fantastiskt att hennes behov är mina behov. Då går det ju jättelätt för mig.
Exakt.
Eller tvärtom, att mina behov är hennes behov. Det är,
Och det är ju någonting som jag uppskattar så jävla mycket i den här relationen. Att vi pratar så mycket om det här med behov. Vi har blivit väldigt duktiga på att skilja på mina behov och dina behov. Vi har blivit duktiga på att kunna möta varandras behov. Och att den enas behov är inte viktigare än den andras. Och att liksom vara observant på så här, det här är viktigt för mig nu, det här är mitt behov. Och bara att få uttrycka det och att det får finnas. Och jag upplever också att vi aldrig tävlar om vems behov som är viktigast.
Ja.
Det blir aldrig krig. Att så här, men jag vill faktiskt gå ut och äta, jag har inte. Eller, ja, men jag har inte fått vara hemma på en månad. Alltså, jag upplever aldrig att vi hamnar där. Och det tycker jag mig se i majoriteten av andra relationer. Som jag, alltså vänner och som jag själv har varit i tidigare. Att man hamnar i ett krig mellan vems behov som är viktigast. Och är man då har man då ett medberoende eller en medberoende personlighet, så tror jag att det är lätt att man kanske är medveten om vad ens behov är. Det kan ju hända att man faktiskt har kontakt och känner sig, men det här vill inte jag egentligen. Men du kommer inte agera på det. Du kommer ändå möta din partners behov.
Men det handlar där också om att huras om.
Mm.
Att för mig är det lika viktigt att jag får uttrycka mina behov som att jag får höra dina behov.
Ja.
Och får veta om dem. Att vi är två i det här. Att uttrycka våra behov. Och det är jätteviktigt. För det är fantastiskt. Nu säger jag fantastiskt i så här
luftcitationstecken.
Mm. Det är fantastiskt när ens partner typ inte uttrycker sina behov eller inte har några behov, och att jag får plats med alla mina behov och att jag får allt jag vill.
Superbekvämt.
Och det är superbekvämt, men jag tror inte att det är hälsosamt i längden.
Mm.
Inte för relationens skull och inte för min partners skull. För mig är det jättefantastiskt att jag får allt jag vill.
Mm.
Samtidigt så går jag miste om att bli utmanad. Jag går miste om att få höra vad min partner vill också. Mm. Och att det är där den riktiga kryddan i livet kan komma, när man blandar ihop så här, dina behov och mina behov.
Ja.
Och visst, det kan vara jätteutmanande när våra behov går i clash mot varandra. När de inte matchar. Och särskilt om jag är van vid att behöva kämpa för mina behov. Kanske i tidigare relationer eller för när jag var liten, så kan jag lätt så här tycka mina behov är viktigare. Jag måste kämpa för alla mina behov. Och sen så kommer jag in i en relation och så här krossar
dig.
Och ser till att jag vinner varje
grej. Jävlar, det är som revansch på den förra relationen.
Ja, precis. Och verkligen om du är av en så här medberoende typ, där du bara går med på allt och bara wow, jag får allt jag vill, jag bara, liksom, det går så lätt och jag är jättenöjd i relationen, och du kanske också är jättenöjd i ditt medberoende i relationen, bara så här, oh wow, han är så nöjd, han är så glad, han behöver mig, han behöver mig, han behöver mig. Men om man inte ser vad som pågår under ytan, liksom att och nu det här, nu jag vill koppla in det här med självkänsla, liksom att det som pågår är ju att du gör mig viktig i ditt liv för ditt självvärde, din självkänsla, och det är beroende på mig. Så att så länge jag är glad och nöjd, oh wow, det här, nu får jag allt jag vill, men då går det jättebra för dig. Men om det vänder för mig och jag inte är lika glad, om jag inte har det lika bra och det är någonting händer på jobbet eller jag har det tufft med mina vänner och börjar ta ut det på dig i relationen,
det blir villkorat på något sätt.
Ja, det blir jättevillkorat.
Eller kärleken blir villkorat.
Och då blir det tufft. Jag skulle vilja knyta in självkänsla. Mm. Så om jag ställer frågan till oss båda två.
Jag har en fråga till dig sen, men ställ du fråga först.
Vad är din första reaktion när jag säger det ordet självkänsla?
Komplext.
Din eller allmänt?
Nej, min bild av själv. Alltså när du säger ordet självkänsla, det första som kommer upp i mig.
Ja, och,
det ordet som dyker
precis
upp.
Menar du att din självkänsla är komplex? Nej. Eller bara generellt begreppet. Att självkänsla är
begreppet.
Komplex? Okej.
Okay. För vi använder det så, jag tror att vi använder det hux flux utan att kanske riktigt veta vad det betyder. Jag tror att det betyder olika saker för olika människor. Man brukar skilja på självkänsla, självförtroende. Där självförtroende handlar om att du har ett förtroende, eller att du tror på dig själv i det du gör. Och självkänsla har med den du är att göra.
Det finns ju också ett ord, självvärde.
Självvärde, exakt.
Men ser du att självvärde och självkänsla är samma sak?
Eller? Självvärde, självkänsla. Ja, det skulle jag nog säga. Men jag tror, alltså någonting som jag har fått till mig, just det, jag gjorde en på vårt Instagram-konto.
Nej, vänta. Jag var inte nöjd där än.
Nej, okay.
Du sa att det var komplext.
Ja, det är komplext.
Men för att vi använder det på på det begreppet på så många olika sätt.
Ja, för att vi slänger oss med ordet och att...
Okej, okay. Men vad tänker du mer på ordet självkänsla?
Jo, men jag tänker... det var ju här jag skulle koppla till min post, eller vår post på Instagram. Jag la upp en bild på... Jag har en sol tatuerad på insidan av mitt finger.
Ja.
Som jag gjorde för 2 år sedan eller något sånt där. Och nu kommer jag inte gå in på detalj i det, för man får gå in och läsa den posten och vad det handlar om. Men det handlar om just självkänsla och min övertygelse om att så här, vi människor, när vi föds så är vi hela människor liksom. Sen under åren och under vårt liv så präglas vi på olika sätt och det kan göra att vi blir lite trasiga på vägen. Men allt det här som byggs på under åren, det är, eller liksom under vårt liv, är lager som läggs på. Men där inne i kärnan så är det rent och helt. Och det kallar jag, det jag vill kalla, och det här är inte en allmän giltig eller vedertagen definition av självkänsla. Nej. Det här är min övertygelse. Ja. Min övertygelse är att vi alla människor har en kärna där vi älskar oss själva. Där vi verkligen känner 100% liksom styrka, tillit till oss själva. Så. Sen har människor mer eller mindre kontakt med den känslan. Och någonting som jag har prioriterat så mycket i terapi, alltså som terapeut med de klienter som jag har träffat och som jag pratade med en kompis om igår, min kompis Johan som också är terapeut, det är att när man går i terapi så kommer man ofta till sin terapeut med ett problem.
Mm.
Man tycker att så här, åh, jag är så självdestruktiv. Eller åh, jag har så mycket ångest. Eller åh. Och så ser man de här symptomen som man kommer med som negativa och dåliga. Och jag är så här, men gud, jag är så taskig mot mig själv för att jag skär mig själv. Eller jag är så taskig mot mig själv för att jag inte äter. Eller jag är så taskig mot mig själv för att jag är medberoende. För mig, jag ser det inte så. Jag ser det som att bakom alla destruktiva beteenden så finns det goda intentioner. Och jag ser det som att din kropp och din själ eller den du är vill alltid dig väl. Och den har lärt sig på vägen vad den ska göra för att få din uppmärksamhet. Det är som att om du har gjort illa dig på handen och har ett öppet sår.
Mm.
För att det här såret ska kunna läka så måste det bli jätteömt i det området. Det måste göra ont varje gång du pillar med fingrarna på det här såret. För annars kommer du aldrig få en chans att läka. Och visst, då kan man se det som negativt att så här, fan, det gör så ont här. Men vad hade alternativet varit? Om det inte hade gjort ont så hade du kanske fått en jätteinfektion. Och så hade det aldrig läkt. Och på samma sätt ser jag det som att när vi har symptom på ångest till exempel, att vi är på en arbetsplats där vi inte trivs eller i en relation som vi inte mår bra av och vi får ångest eller vi blir deprimerade, istället för att se det som ett så här, fan, varför har jag ångest? Jävla skit. Ser det istället som så här, wow, min kropp ger mig signal nu om att jag inte är i en miljö som jag mår bra av. Eller jag lever ett liv på något sätt som inte är utifrån min fulla potential. Liksom. Ja. Och den här personen som skrev till oss och sa att nej, men jag har svårt att ta plats i en relation och känna mitt självvärde. För mig så vill jag bara säga så här, du har ju jättemycket självkärlek. För annars skulle du inte skriva till oss. Och annars skulle du inte vara medveten om det här. Annars skulle du inte sträcka ut en hand. Och den delen av dig som skriver till oss, det är en glimta i det där rummet i dig. Där det finns så jävla mycket självkärlek. Så att för vissa säger så här, åh, du har så dålig självkänsla, du har så bra självkänsla. När vi pratar om det,
ja.
I så här allmänna termer. Och jag, det låter så negativt att säga att du har dålig självkänsla. Jag skulle säga snarare så här, vi har mer eller mindre kontakt med vår självkänsla. Den är inte dålig, den är bara liksom lite mer, ligger i dvala, eller dvala. Men det finns lite lager innan du kommer in dit. Så det skulle jag vilja säga, och till personer som är medberoende till exempel. Och som ser det som någonting negativt. Att bara se det som negativt, att bara liksom vara medveten och tänka att så här, åh, jag lever i en relation där jag inte tar plats. Bara den tanken, var kommer den tanken ifrån? Vad är det som gör att du har den tanken? Jo, för att du innerst inne ser ditt värde. För om du inte såg ditt värde skulle du kunna leva så här för resten av ditt liv och inte ens reflektera, inte ens känna att det är jobbigt, inte få ångest, inte må dåligt. Men nu känner du ju kanske ångest, eller du känner kanske att du vill ha mer. Och den känslan av att vilja ha mer, det kommer ju från en plats av kärlek. Så. Lång utläggning.
Det låter jättefint.
Tack.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Får jag ställa en fråga till dig?
Ja, det får du.
Och nu kanske det blir upplevs som hoppigt från självkänsla till medberoende, fast jag tycker att det verkligen hör ihop.
Vi har ju redan konstaterat
att det hör ihop. Ja, precis. Men jag är nyfiken på, för i din förra relation, som ändå var i 18 år, så som jag känner dig nu, så är ju du, jag känner ingen som är så bra på att uttrycka behov som du är. Och som har sån koll på att liksom lyssna till dig själv och vad du behöver. Vad, alltså, hur kom du, så här, vad hände? Alltså, för du sa själv att du hade lite av ett medberoende i din förra relation. Vad hände som gjorde att du, så här, vaknade du upp en morgon och bara, oh shit, jag har inte tänkt på mig själv i 15 år. Eller så här, hur gick den här övergången? För jag kan ju inte tänka mig dig som med, jag har ju så svårt att tänka att du har varit det. Förstår du hur jag menar?
Ja.
Så vad, hur kom du ur det? Liksom den över, vad hände?
Mm, ja, lång historia. Men om jag säger så här, det spontant så dyker upp några olika saker. Det här med att uttrycka behov, för mig så finns det två delar till det. Jag kan verkligen känna att i den här relationen så har jag väldigt lätt att göra det. Och jag också har väldigt lätt att se när du inte gör det och bjuda in dig till att göra det och vara väldigt glad när du gör det. Så att för mig att uttrycka behov, det är som att det finns två delar där. Den viktigaste delen är att jag ser och tillåter mig själv att uttrycka mina egna behov. Att känna igen mina behov, att uttrycka det. Det gör det också lättare, mycket lättare när min partner, du, välkomnar att jag uttrycker mina behov.
Mm.
Att vara i en relation där jag uttrycker mina behov men där det inte är välkommet att jag uttrycker mina behov är typ döden för lusten och glädjen att uttrycka behov. Särskilt om mina behov går mitt emot vad dina behov är.
Just.
Nu har vi liksom hittat Wheel of Consent och där vi har tränat på att det är inte farligt att uttrycka behov. Jag kan uttrycka ett behov, du kanske inte möter den, vill möta den, kan möta den just nu eller någonsin, men jag kan i alla fall uttrycka den och du kan säga, åh, vad fint att du uttrycker ditt behov. Sen kan jag vara i en annan relation där jag uttrycker samma behov men där det triggar skiten ur min partner. Mm. Där min partner blir livrädd, arg, förbannad, stänger av, blir taskig för att jag uttrycker mina behov oavsett vad anledningen är. Och där blir det extremt tufft att uttrycka sina behov. Särskilt om man är rädd för att uttrycka sina behov, om man inte är van med att uttrycka sina behov eller har svårt ens upptäcka sina behov. Om man har med sig det från tidigare relationer eller från när man har varit liten. Om man börjar upptäcka att här är inte mina behov välkomna, då börjar man hitta andra strategier för att tillgodose sina behov. Okej, om jag inte kan få behov av njutning, sex, glädje, skratt, närhet och så vidare. Okej, om inte jag kan få det, då kanske jag kan få någonting annat, typ sämre. Mm. Fast jag kan i alla fall få någonting. Men, och jag kanske inte kan få det genom att jag uttrycker det rakt ut. För det är farligt. Jag kanske kan få det genom att göra dig glad. Ja, om du är glad, då kan jag få glädje.
Man får smulor.
Ja, jag får smulor. Jag får smulorna. Liksom när du är färdig med ditt behov. Liksom, då kan jag få resten av det. Och då blir jag så upptagen med att tillfredsställa dina behov.
Just det.
För att se till att jag till slut kan få mitt. Det finns en annan strategi och det är att se till att du får ditt behov mätt först innan jag uttrycker vad jag vill. Det är lite grann som att jag ger någonting innan jag kan få någonting. Jag längtar efter någonting, så att istället för att fråga det rakt ut, vilket kan vara lite sårbart, så kanske jag frågar dig om du vill ha samma sak.
Ja, just det.
Typ jag vill ha massage. Men jag ger samma sak. Precis. Jag frågar inte, antingen så frågar jag, vill du ha en massage eller så ger jag dig en massage. Men det är egentligen jag som längtar efter. För att om jag kanske ger det till dig tillräckligt ofta så får du den här hinten om att en massage. Men du är ju så upptagen med att njuta av massagen så du tänker ju aldrig på att ge den tillbaka till mig.
Åh, får jag flika in med en metafor som jag ser framför mig nu? Det är som att köpa en tårta till någon för att få smulorna eller lite av tårtan. För att om du inte köper en tårta alls, då får du ingenting.
Mm.
Men om du köper en tårta, då har du i alla fall chans att få rester.
Ja.
Typ. Och att då blir det hela tiden att man ger och ger och ger till sin partner för att man ska få något litet på slutet.
Precis.
Typ. Och ger du ingenting, då får du ju ingenting.
Sen finns en annan strategi som jag har hållit på med mycket tidigare och det är att fråga om någonting annat. Så att istället för att fråga efter vad jag egentligen vill så frågar jag efter någonting som är lite sämre. Eller så frågar jag efter någonting annat för att också minska risken att liksom inte få nej till det som jag egentligen mest längtar efter. Så min utmaning i livet och det jag kommer in i den här relationen är att jag har fått att träna jättemycket på att uttrycka mina behov och gå rakt på sak.
Mm.
Och börja se och få feedback från andra människor. Och det är det här som jag verkligen uppskattar med den utbildning som jag har gått på psykosyntesakademin, där jag liksom pluggar till psykosyntesterapeut. Det är att med mina klasskamrater så har vi liksom pratat kopplat mycket till behov och sådana saker. Och där jag har också fått spegling med vilka strategier har jag haft. Liksom hur jag inte alltid frågar efter vad jag egentligen längtar efter, eller jag kanske frågar efter någonting sämre, eller liksom hur jag håller på med mina strategier. Så att det som har hjälpt mig väldigt mycket har varit speglingar från andra människor. Och det här är det jag tänker mig också, att ärliga vänner är jätteviktigt. Och liksom när de kan spegla tillbaks. Men vad håller du på med nu? Du.
Ah, just det.
Och jag tänker mig att du har vänner som kanske har eller som har speglat dig i vissa saker. Verkligen. Eller som du har kunnat spegla dina vänner i deras medberoende eller deras hur de uttrycker sig eller vad. Ja, men typ kanske någon vän gissar jag som så här ger jättemycket men aldrig skulle kunna få för sig att be om någonting själv. Men vad handlar det om?
Mm.
Till slut så blir det så, vad ordet så här obvious, att med någonting är på gång. Och då är det en väldigt fin sak att fråga den vännen, så här, vill du ha feedback?
Mm.
Vill du se någonting? Verkligen. Och inte göra på ett taskigt sätt, men att göra det för att det är faktiskt någonting att om den vännen väl får upp ögonen för det här, så kan det också förändra deras liv. Hur de förhåller sig, inte bara till dig, men till världen, till sin relation.
Och något som jag tänker på då när du säger det, är att så här, det man också kan göra för att underlätta ännu mer för ens vän, för att ibland kan det ju vara det kan vara läskigt att säga det där, så här, får jag ge feedback eller får jag spegla dig? Och det jag har gjort med mina vänner, det är att jag ber dem ge mig feedback. För då, alltså jag bjuder in så här och säger så här, Amanda, snälla, kan inte du berätta vad du ser när du ser mig och Carl Michael? Eller kan inte du säga vad du anser är mina kanske lite sämre egenskaper? För jag vet att du älskar mig, men jag vet också att så här, ingen är perfekt. Skulle du kunna spegla mig vad du ser att jag kanske skulle kunna jobba med? För att när jag frågar, då är det mycket lättare.
Mm.
Eller det tycker jag. Eller i alla fall de jag har pratat om det här med. Ja. Tycker att det är mycket lättare att ge feedback om man får frågan. Och är det då så att man egentligen har en vän som man vill spegla. Eller som man vill ge feedback till. Om det är läskigt då att börja med att säga så här. Du, får jag ge dig feedback? Eller får jag spegla dig? Om du börjar med dig själv och ber om. Då kanske den kompisen eller den personen blir nyfiken också. På att så här, wow, vad spännande.
Just det.
Förstår du vad jag menar?
Ja, lite kopplat. Fast
nu handlar det om att jag inte ber om det jag vill.
Att
jag hörde mig själv liksom, när jag sa det.
Men jag fattar dig för att bryta isen där lite grann. Men, och samtidigt så kan du ju också fråga såklart.
Ja. Men jag har inte riktigt fått svar på min fråga.
Nej, för jag har inte kommit hit än.
Nej, okej.
Okay. Jag sa att det var en lång utläggning.
Okej, förlåt.
Och så blev jag avbruten också. Så att vart var jag på väg? Ja, men ögonöppnaren för mig var ungefär, för det kanske var 8-10 år sedan, när jag insåg ett par saker. Jag insåg hur mycket energi jag la åt in i min relation för att försöka fixa min partner, göra henne lycklig, göra henne glad, fixa henne. Och hur olycklig jag var i min relation. Liksom jag får tillbaka en minnesbild där av något läge där jag liksom är. Då hade jag en kontorslokal på den tiden. Och jag liksom så här är på golvet själv där och gråter. Och är så frustrerad och så olycklig. Och vet inte vart jag ska ta vägen. Jag tror att i det ögonblicket så hade vi så precis bråkat på telefon. Och jag typ ger upp i förtvivlan. Och vet inte vart jag ska ta vägen i relationen längre. Jag vet inte vad som är upp och ner. Jag vet inte vad som är rätt och fel. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag vet inte hur jag ska fixa det här. Det är så här, jag bara nådde någon slags botten. Över att jag kunde inte fixa relationen längre. Jag kunde inte fixa henne längre. Jag kunde inte. Det tog stopp. Och om jag satte mig in i hennes situation, liksom gissar jag att hon så här, bara så här, men backa. Jag tror inte ens hon ville att jag skulle hålla på så mycket. För att problemet var också att jag också tog ifrån henne hennes egna ansvar. Liksom i mitt fixande och trixande och försöka få henne må bättre och sånt. Och egentligen så höll jag bara henne borta från att må sitt sämsta för att kunna nå den där botten och sen så göra sin egen vändning. Men jag fixar allt. Och i min hjälpare, i min räddare och hjälpare personlighet så kan jag bära hela världen. Och det finns inget hejd på hur mycket jag kan hålla på. Men så, och vändningen någonstans, den långsamma vändningen kom när jag började inse mitt eget beroende, mitt eget medberoende. Hur jag inte kunde låta henne ta sitt eget ansvar för sig själv. Och det är det som jag tar med mig in i den här relationen. Att nej, jag behöver inte fixa dig. Och nej, jag vägrar fixa dig. Ja, jag kan finnas till här om och när du behöver hjälp. Om du frågar mig, om jag ser att du mår ledsen, så kan jag fråga, kan jag göra någonting för dig? Vill du ha en famn? Jag ställer den frågan till dig innan jag gör det åt dig. Skillnaden då var att liksom jag såg när hon liksom mådde som sämst och jag bara släppte allt och tog hand om och fixade och utav kärlek. Och det är ofta mycket det handlar om. Alltså det är inte så att det är inte så att jag vaknar upp en morgon och bara, ah, men nu ska jag göra, eller det är utav kärlek till min partner, för jag bryr mig så mycket. Jag bryr mig så mycket om min partner. Och samtidigt så överger jag mig själv. Jag glömmer att ta hand om mig själv. Och där i ligger, tror jag, också en stor, i alla fall för mig, den stora medberoende problematiken. När jag börjar glömma bort mig själv och mina egna behov. Mm. Så vändningen kom där när jag liksom, den, som sagt, den långsamma vändningen. När jag började inse att det här är inte hälsosamt. Jag lever inte i en hälsosam relation. Det tog många, 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 många år innan jag hamnade på ett läge där jag började agera på ett hälsosamt sätt. Men jag började inse det där.
Mm.
En annan sak som vände för mig lite senare var när jag var i terapi. Jag kan rekommendera terapin, det är fantastiskt. Särskilt om man hittar en terapeut som man kommer överens med. Det finns ju massa olika terapiformer. Och det här är en allmän liksom blänkare till er som lyssnar. Det finns ju massa olika terapiformer. Det handlar ofta väldigt mycket med vilken terapeut du hittar och synkar du med den terapeuten.
Snarare metoden.
Snarare metoden. Det gör jättemycket. Så har man testat en terapimetod och liksom känner att jag lirar inte riktigt med den. Det här funkar inte för mig. Det kanske är metoden, men det kanske också är terapeuten.
Mm.
Så jag har pratat med flera som har gått till flera olika terapeuter, testat olika metoder. Ingenting har funkat. Sen hittar de någon som bara, wow, det funkar jättebra. Och det gör jätteskillnad. Mm. I alla fall, så när jag pratade med min terapeut så fick jag upp som en metafor, och det är precis kopplat till din streckgubbe.
Mm.
Man ritar sin streckgubbe, du ritar dig, du är väldigt liten och sen har din partner väldigt stor. Men för mig handlar det om pedestaler. Att jag hade satt upp min partner på en pedestal.
Mm.
Och det här är också någonting som jag väldigt snabbt fick återspegla till mig med mina klasskamrater. För att när jag var i skolan och pratade om min partner, då var det som att jag lyfte fram henne 10 gånger mer än vad jag lyfte fram mig själv. Mm. Så att bara jag kunde beskriva henne med bara ett fåtal ord, så fick de känslan liksom att, men wow, jag verkligen lyfter upp henne. Och när det här hände om och om och om igen, så började de se vissa mönster. Och också kopplat till min terapeut, där jag började själv se hur jag liksom höjde upp henne på en pedestal på många sätt. Och i samband med det inte såg mitt eget värde. Det var som att en sak som jag har haft med mig när jag har varit i sociala sammanhang, och så har jag haft en tanke kopplat till så här, men vem vill höra min röst? Vad har jag att säga? Jag har ingenting att komma med. Andra människor är mer intressanta än mig. Och i relation med henne så var det också den här upphöjningen som jag gjorde utanför relationen. Så jag fick liksom göra en övning där i terapirummet att få ner henne, få upp mig till jämn nivå. Så att mina behov var också lika viktiga som hennes. Jag fick liksom sänka ner och släppa henne ett tag. Och den var otroligt viktig för mig.
Mm.
Att liksom jag hade flera liksom så här symboliska övningar där jag slaktade den där pedestalen. Liksom så här, men, för det var inte hon
inte
som...
Inte henne utan pedestalen.
Nej, för hon satte inte upp sig på den där pedestalen själv. Det var i min egen bild. Min egen bild. Där jag hade lyft upp henne. Och i det så började jag stå upp för mina egna behov. Men här blev det också tufft i relationen. För helt plötsligt så började jag stå upp för mina egna behov.
Mm.
Tydligare. Och då blev det också tufft i relationen. Så till slut så började jag inse att men här, nu hoppar jag väldigt långt fram i därför att, men här insåg jag också att här får jag inte riktigt plats med mina behov. Och det här kan ju bli rätt mycket konflikt i relationer. Om man har liksom delvis både gett sig väldigt mycket, men också när man väl börjar ta tillbaks, då, och det där inte lirar med partnern, så kan det bli rätt starka slitningar.
Och när du började stå upp för dina behov och började uttrycka vad du behövde. För jag tänker mig att det kan ju gå i två, alltså olika ordning. Att antingen så känner man först att gud vad mina behov är viktiga och vad jag ska stå upp för dem. Och så gör man det. Eller så bara har man en teoretisk förståelse om att ja, men det är klart att mina behov också är viktiga. Fast jag är fortfarande i det här medberoendet och tycker fortfarande att hon är på en piedestal. Och jag ser fortfarande att jag vill serva och sådär. Och att då får man stå upp för sig själv på ett lite fake it till you make it sätt. Förstår du vad jag menar då?
Ja.
Att man gör så som man vet att man behöver göra. Även fast det inte känns i en att...
Ja.
Ja, förstår du vad jag menar? Hur var det för dig? Alltså var det liksom att du verkligen så här... När du gjorde den här övningen i att du fick slakta den här piedestalen och så... Ja. Hände det någonting känslomässigt i dig då att du liksom kände så här... Wow, vad mina behov är viktiga. Och gud, vad jag känner att jag har ett värde. Och sen stod upp för mina behov. Förstår du frågan?
Ja.
Eller kom det för att du övade?
Alltså när jag gjorde den övningen så väcktes det väcktes så mycket inom mig. Mycket känslor, mycket ilska, mycket kraft. Jag fick i kontakt med massvis med kraft. Och det var jätteskönt. Jag inser nu, om jag skulle summera liksom den relationen och vad som pågick, så var det som att det var två delar. Den ena delen, det var att jag var så upptagen med att förändra henne.
Mm.
Det är den ena delen. Och att jag var tvungen, eller så här, jag var så upptagen med att förändra alla runt omkring mig. Alltså kontrollera alla runt omkring mig för att jag skulle må bra. Så att min största framsteg kom när jag slutade kontrollera dem runt omkring och upptäckte, wow, jag är rätt fin.
Jaha.
Och här inuti mig så finns det någon som är jättefin. Och jag blev mer nyfiken på mig själv och att börja ta hand om mig själv och mitt lilla jag och mitt inre än de runt omkring mig.
Mm.
Ja, det är inte som att jag blev ett as och bara sa fuck you till alla och sen drog. Jag kunde börja släppa kontrollen. Så en del i min medberoende så handlar det också väldigt mycket om att kontrollera saker runt omkring. Och jag tänker mig att alla har ett unikt sätt för sitt medberoende. Hur de får det de egentligen vill ha. Vissa gör det genom att serva, andra gör det genom att kontrollera. Vissa har olika strategier. Så det är den ena, att jag vet till och med, för vi har pratat jättemycket om det här, jag och henne, när vi var i relationen. Någonting som hjälpte extremt mycket, det var att vi kom fram till, eller jag kunde säga så här, men under ett halvår så ska jag träna på att inte försöka förändra dig.
Mm.
Jag kan inte säga att du vet det här, nu går det en ny terapiutbildning och du borde gå på den. Eller nu finns en terapeut som jag tycker att du borde gå till. Eller nu borde du göra det här. Eller alltså verkligen så här försöka. Eller försöka få henne att vilja ha mer sex. För det här är andra delen. Så att första delen är att jag slutar försöka förändra henne. Och hämta henne till mig själv. Men det, i den andra så säger jag att en av mina djupaste grundläggande behov som jag försökte få tillfredsställd i den relationen var behovet av sex. Och vi hade två helt olika grundläggande behov när det gäller sex. Mängdmässigt.
Mm.
När vi väl hade sex så var det fantastiskt. Inga konstigheter med själva sexet. Det var ju jättefint. Men mitt behov var
kvantitet.
Ju kvantitet. Och kvaliteten var ju
den var
topp.
Ja.
Men kvantitetsmässigt, men hon hade inga problem med att gå men, en, två, tre veckor liksom, utan sex. Eller att ha det bara var tredje vecka. Och medan för mig så var det så här, jaha, har det gått två dagar? Är det inte dags igen nu? Liksom så här, tre dagar, fem, sex dagar. Och så jag liksom jag försökte hela tiden lösa det här behovet av sex genom att manipulera, genom att fråga, genom att ge tjänster, genom att men på alla sätt. Och den spelar in jättefint i min medberoende. Liksom så här, vad kan jag göra för dig för att försöka få dig på så bra humör som möjligt för att få sex?
Just det.
Och det är det, när jag insåg till slut så här, en av de grundpelarna som gjorde, det var flera orsaker som gjorde att vi gick isär, men en av dem var så här, mitt behov av sex, som sagt, det var inte bara det, men den var så pass viktig att när jag väl stod upp för det behovet så insåg jag, men jag får inte det jag behöver i den här relationen, och jag kan inte tvinga henne. Kan inte förändra henne, för hon har sagt det. Hon vill inte. Hon är nöjd så som hon är. Och vi hade pratat om det i flera år. Det var inte bara en sån liten grej. Det var en sån stor grundläggande grej. Och till slut så var jag tvungen att säga och se att okej, okay, det här är så pass viktig pusselbit i min sexualitet. Det var som en pusselbit som jag hade lagt utanför mig själv i år. Och till slut när jag tog in den och blev hel, så säger relationen, då insåg jag hur starkt det inte lirade tillsammans och hur jag inte längre kunde kompromissa och gå henne till mötes för att jag gav bort någonting av mig själv. Så där de två, om jag summerar, det var de två stora. Jag började sluta förändra henne, tog ansvar för mig själv och började inse med vilka behov behöver jag egentligen och vad behöver jag stå upp för? Vad jag går miste om i den här relationen? För att vara i en relation, man kommer aldrig få allt man behöver. Det går inte. Alltså den person du har framför dig kan omöjligt uppfylla varenda en av dina behov. Men att välja att vara i relation, så jag väljer att vara i relation med dig. Och jag får väldigt mycket. Och det är också vissa saker jag inte får. Det kanske jag får någon annanstans. Men om det är tillräckligt många grundläggande grejer som jag inte får i den här relationen. Mm. Så att om jag har en topp 10-lista över det här, det viktigaste för mig att ha i en relation. Om inte några av de saker uppfylls. Eller om jag ser att om den här viktiga saken finns inte med. Då behöver jag ta en tankeställare. Mm. Kan jag fortfarande vara kvar i den här relationen? Eller kan jag släppa det?
Ja.
Kan jag få det någon annanstans?
Då låter det också lite som att alltså just det blir så tydligt för mig när du berättar hur självkärlek och medberoende är så sammanlänkat, för att när du började stå upp för dina behov, både blev medveten om dem men också uttryckte dem och agerade på dem, så blev du också, för, med tanke på hur jag ser dig och hur du är i relation med mig, så jag ser ju dig som en väldigt självälskande person. Alltså som har otroligt mycket självkärlek. Just för att du uttrycker dina behov och står upp för dem och värderar dig själv högt. Så det låter ju som att också om man är i en relation väldigt, väldigt länge där man trycker undan sina behov och inte uttrycker dem alls, så gör det i sig att självkärlek, att den kontakten med sin självkärlek blir mindre och mindre och mindre. Ja. Så att det blir liksom som en lämmeleffekt, att det blir en ond cirkel. Och när man då har varit i en sån relation jättelänge, så kanske man till slut tror att, men gud, jag hatar ju verkligen mig själv, eller jag har ju ingen självkärlek kvar. Men det blir liksom för att man under så himla många år inte har uttryckt sina behov. Och ja, lite så tänker jag mig. Ja, det är jättefint att höra dig berätta. Och du är också ett väldigt tydligt bevis och tecken på att, eller kvitto på att det går att förändra. Att medberoende inte på något sätt någonting kroniskt alls. Och det jag hör dig säga är att också skilja på att vara medveten om behov och att uttrycka behov. Att det är faktiskt två helt olika saker.
Ja.
Jag kan uppleva att med dig så har jag blivit både mer medveten om vad jag behöver, men också duktig på att uttrycka. Att veta, alltså att vara medveten om mina behov, är på ett sätt också mer frustrerande när jag inte uttrycker dem. För det är nästan som det här med att så här vara lyckligt ovetande. Så här, om jag inte vet vad jag behöver, nej men då är det ju jättesvårt att uttrycka det. Men när jag vet och inte agerar på det, då växer det ju, då känner jag så starkt i mig att jag inte är sann mot mig själv. Och det gör ont. Det känns fysiskt i mig. Så att ni som lyssnar, ni kan ju också ställa er frågan att så här, har ni kontakt med vad ni behöver i de relationer ni är i? Eller kan det vara så att ni inte riktigt vet? Och det finns ju inget rätt eller fel, men det är två olika saker, att uttrycka behov och vara medveten om behov. Så det var fint att du gjorde den distinktionen också.
Hur låter man bli att ha med sig sitt medberoende in i nästa relation?
Ja, det är en jättebra fråga. Igen, medvetenhet tror jag är absolut första steget. Att så här, jag gillar listor och jag gillar att skriva ner saker för att det blir konkret. Så att det jag skulle göra, det här har jag faktiskt inte ens tänkt på att göra själv, men det skulle jag kunna göra. Så här, om jag var en medberoende personlighet som har kommit ur en relation nyligen, där jag har varit medberoende, då skulle jag nog sätta mig och skriva ner så här, okej, vilka beteenden har jag som tyder på att jag är medberoende, som kanske inte gynnar mig så mycket? Och bara så här, skriva ner de sakerna. Att så här, ja men jag svarar alltid i telefon fast det är opassande tid, eller när min partner ringer till exempel, eller jag var en person som tyckte om och jag ville egentligen bo i skogen eller i naturen, men i min förra relation så anpassade jag boende eller vart vi bodde för honom eller henne. Så jag skulle göra en lista på saker som så här, det här är mina medberoende beteenden typ. För att när du inte är i det så är det ju väldigt mycket lättare också att se sig själv utifrån och bli klok på sig själv.
Ja.
För det är svårt när man är i det.
Ja, så. Det är ju ett fantastiskt tillfälle.
Exakt, när du liksom inte är mitt i hela den stormen. Och då så att om du har en lista på så här, just det här är mina medberoende beteenden eller mina medberoende tankar.
Och där är det jättefint att fråga sina vänner.
Verkligen, ja, det är jättebra det. Fråga så här, men vad tyckte du tydde på att jag var medberoende i min förra relation?
Ja.
Det är jättebra tips.
Vart tappade
jättebra
jag bort
tips.
Mig själv?
Ja, exakt. Eller vart blev jag väldigt liten?
Ja.
Vart blev jag den lilla streckgubben på pappret? För att jag tror ju att, och det här har jag ju lärt mig lite i KBT, att så här, när vi hamnar i affekt och när vi hamnar i väldigt starka känslor, då slår vårt förnuft ut. Så här, vårt frontalkortex som kan tänka konsekvens och så, det är liksom borta. Det har så här checkat ut. Och därför är det helt orimligt att man ska komma på planer och smarta lösningar eller smarta beteenden när saker hits you, eller så här, i stunden när du är i affekt. Du behöver ha en plan innan det sker. Så här, vad gör jag? När du, till exempel att du och jag har någonting som heter time out, att om vi hamnar i starka känslor, har vi bestämt redan innan att blir det för tufft, då säger vi time out eller stopp. Så att jag tror att även här med medberoende, du behöver liksom göra upp en plan innan. Du behöver ha en strategi innan. Vad gör du när de här medberoende tendenserna kickar in? Vad gör jag då så här? För att din spontana reaktion, din kropp kommer reagera med att springa i gamla hjulspår och göra det den alltid har gjort. Svara på det där samtalet eller gå med på den där middagen fast du inte vill. Men om du har redan en strategi för så här, just det, när det ringer, vad gör jag då? Ja, men då sätter jag på den här låten jag älskar. Eller då sätter jag mobilen på ljudlös. Eller då skickar jag det här sms:et och säger att jag kan inte prata just nu. För då har du mycket, mycket lättare för att inte ramla dit igen. Så det är en ren så här beteendemässig strategi, skulle jag säga. Och sen en till grej som jag tänker. Det är att, och det här sa faktiskt Michaela som du och jag intervjuade. Min kompis Michaela som jobbar med matchmaking.
Matchmaking-podden.
Hon sa ju, när vi intervjuade henne, jag tror att det var i den podden hon sa det. Men hon säger det här ganska ofta och påminner mig om det, och det är så jävla klokt. Det är det här att så här, fundera på hur du skulle bete dig mot ett barn. Att så här, du skulle aldrig se ner på ett barn för att det är ledset och tycka att det är idiotiskt. Man säger inte så här, en jävla idiot till ett barn som är ledset. Och på samma sätt, om man kan se på sig själv så utifrån och se, kanske inte att man behöver se sig själv som ett barn, men just att när jag tittar på mina vänner som har olika destruktiva beteenden eller mår dåligt eller har det tufft, så känner jag ju bara kärlek för dem och empati för dem. Och tänk om man kunde se sig själv utifrån och bli den här kloka vuxna delen av sig själv som kan hjälpa den här destruktiva delen eller den delen som kanske inte agerar så förnuftigt. Att liksom gå in och stötta den och se den och liksom i förväg vara så här, vet du, jag ser dig och jag ser att du gör det här för att det här är det du har lärt dig och du gör det av kärlek och du gör det för att du vill väl. Men vet du, jag skulle rekommendera dig att göra så här. Precis så som du är med en vän. Man är ju så klok med sina vänner, men så himla oklok när det kommer till en själv. Ja. Ofta, inte alltid. Ja. Så det skulle nog vara mitt tips för att förebygga att hamna i nästa relation i samband med beroende. Och sen som du sa, terapi. Alltså jag älskar terapi. Det är det bästa jag har gjort. Det skadar liksom aldrig. Då får man den där också vännen som sitter och kan spegla en. Som man känner sig trygg med.
Ja.
Vad skulle du, alltså så här, när du, får jag ställa en fråga till dig?
Nej, jag vill säga en sak.
Aha, okej.
Jag tror också, jag tror på träning. Att träna. Jag tror att det är jätteviktigt. Att kunna göra det i olika sammanhang. Så här, men typ om man är fast i en relation där det är starkt medberoende. Att oavsett vilket håll, så det kanske är tufft att ta det där, att ha förändringarna där. Man kanske kan ta det i mindre viktiga sammanhang. Man kanske har någon vän som man kan träna med. Antingen så kan man ta det uttalat eller bara träna i små situationer. Du kanske tränar med främlingar på stan, eller det kan vara att så här. Och ett litet tips som jag skickar med, så kan man börja ställa sig frågan, för vem skull gör jag det här för just nu? För att i ett medberoende, i alla fall så som jag ser på det, så börjar jag överge mig själv och göra saker för andras skull.
Ja. Jättebra fråga.
Ja, så att, och den kan jag ställa mig när som helst. För när överger jag mig själv, för vem skull gör jag det här för just nu? Och sen så finns det en massa hjälp som man kan få när det gäller medberoende. Både, jag tänker mig, med sig själv, som du tog upp exemplet, att både ta en liten timeout för sig själv, sätta sig ner och hjälpa sig själv. Ta det där perspektivet utifrån. Ta hjälp av dina vänner. Det finns terapi också. Men sen så finns det också en böcker som man kan läsa. Det finns en väldigt känd bok som heter Flodhästen i vardagsrummet. Jag har inte själv läst den, men jag är jätteinspirerad av att läsa den. Den har dykt upp på min radar på lite olika ställen senaste tiden. Och sen så finns det också grupper som man kan gå för att få hjälp med sitt medberoende. Där man träffas med andra människor och får vägledning, typ 12-stegsprogram. Just det, det finns 12-stegsprogram för medberoende. Sen så finns det också en podd som heter Medberoendepodden. Den har jag inte hört, men den kan man också vända sig till för att få hjälp med sitt medberoende. Så jag tänker mig, för att hitta en avrundning till den här podden, det här avsnittet. Vad vill vi skicka med? Som våra sista tips, tankar, råd kring medberoende och självkänsla.
Självkänsla. Självkärlek.
Jag vill.
Kan du börja?
Ja. Jag vill säga så här, någonting som jag har fått med mig en mening är, du är värd att älskas. Du är värd att få dina behov mätta. Och i grunden så tror jag att det är det handlar om. att jag, när jag har varit som mest i mitt medberoende, så har jag försökt förändra alla runt omkring mig. Mm. Och göra och ge och dära för att få det jag längtar efter. Men när jag stannar upp och ser mitt eget värde, att jag inte måste få smulorna, mm. att jag kan be och fråga. Det handlar inte om att ta. Men på ett sätt så säkerställer jag att jag får det jag vill ha genom att uttala vad jag behöver. Och sen om jag märker att wow, jag får det jag behöver här i den här relationen. Och jag får det jag behöver från den här personen. Ja, men då kan jag stanna kvar. Men om jag också märker att nej, jag får inte det jag längtar efter. Jag får inte det jag behöver. Istället för att gå in i ett manipulerande, för det är också det handlar om. Jag manipulerar dig. Det är egentligen rätt fult det här med medberoende. Jag manipulerar dig för att få det jag egentligen längtar efter. Jag kanske inte får det fullt ut, men jag får det lite grann. Jag manipulerar dig till att få det jag behöver och vill. Istället för att säga att nej, det, här kommer jag inte, här får jag inte plats, eller här får inte jag det jag behöver, här blir inte jag mött. Så att också se mitt eget värde och säga tack, men nej tack. Och ibland tror jag att jag får bara typ det här är det enda jag förtjänar. Men att se att men jag förtjänar också mycket mer än så här.
Ja.
Så där i handlar för mig själv känslan, självkärleken, att stå upp för mig själv. Så där vill jag skicka med att men till ni som lyssnar, så här, men om ni skulle se framför er själv just nu som en skala mellan 0 till 10, vart i ligger din självkärlek just nu och din självkänsla just nu? Hur bra är du på att stå upp för dina egna behov just nu? Och hur välkommet är det i din relation som du är just nu? Och om det inte är välkommet, kan du prata om det i relationen? Vad du egentligen längtar efter, vad du egentligen behöver, just för att säkerställa och se om kan du få det, det du behöver. Och så vill jag bara själv avsluta med en sista grej, att det är så utmanande att låta bli att försöka förändra våra partners. Men se hur mycket kan vi låta bli att göra det. Bara låta vår partner vara som de är och hålla fokus på oss själva. För vi vill så ofta och så gärna förändra våra partners och de runt omkring oss. Men egentligen det mest hälsosamma i en relation, som jag ser det, det är att jag kan vara i en relation där jag tar ansvar för mig och där du tar ansvar för dig. Sen finns ett vi. Det finns ett givande och ett tagande. Och man kan ställa frågor. Kan du göra det här för mig? Kan jag göra det här för dig? Men där jag har ansvar för mig själv och du har ansvar för dig själv. Och där i möts vi också som två vuxna. Det är också det som är skillnad för mig från att vara barn. Lite liksom där jag inte kan ta ansvar för mig själv och vara vuxen. Och här i möts vi som två vuxna. Så där vill jag avrunda med att det är fantastiskt att kunna vara i en relation med en annan vuxen där vi tar ansvar för oss själva och kan få dela den kärlek som finns.
Ja, jättefint, älskling. Jag vill skicka med, alltså när du sa det här med att man kan, ni som lyssnar kan ställa er frågan vart ni är på skalan i självkärlek, så fick jag upp en metafor och en bild som jag tycker är... Nu provpratar jag. Men om man tänker på om den här självkärleken som jag då tror är som finns i alla, om vi säger att det motsvarar solen, att solen lyser ju vart du än är på planeten, oavsett om det är i Haparanda i januari, du ser ju inte solen, och då den är framme så här 30 sekunder per dygn. Men solen lyser ju alltid. Alltid, alltid, alltid. Men den lyser mer eller mindre beroende på vart du är. Och sen så har du moln som kan täcka solen. Och vi har olika temperaturer beroende på vart på jorden vi befinner oss. Och jag skulle säga att den här skalan som du beskriver, för mig är det som att alla är solen. Alltså alla har självkärlek. Men vi är mer eller mindre medvetna. Och vi agerar, alltså våra beteenden visar mer eller mindre hur mycket vi står upp för vår självkärlek och står upp för oss själva. Så att jag skulle snarare säga att skalan är hur mycket moln det är på himlen och huruvida du lever självkärleksfullt eller agerar självkärleksfullt. Så att solen lyser som sagt alltid, men om jag är i Haparanda i januari och det är jättemörkt, så kanske det innebär att jag inte står upp för mina behov. Och min lilla streckgubbe på den här bilden är väldigt, väldigt liten. Och jag gör väldigt mycket för andra och har helt tappat bort vad jag behöver. Så att mitt agerande tyder på att jag inte älskar mig själv. Men solen lyser ändå, för annars skulle den här planeten inte, annars skulle inte vi kunna leva så. Så det jag vill skicka med kopplat till den metaforen är att skalan för mig, det är hur vida du agerar självkärleksfullt eller inte. Inte om du känner eller är eller har självkärlek. För det tror jag att alla har i botten. Men vi är mer eller mindre medvetna. Och det jag vill skicka med som jag tycker är typ det viktigaste i allt, det är att om det är någonting jag vill ge till den här mänskligheten, så är det att verkligen se att allting ni gör och känner och upplever, så är det utifrån en god intention. Att så här, din kropp vill alltid dig väl och den ger det den tror att du behöver. Och att även om man kan se beteenden eller ageranden som destruktiva, så intentionen bakom tror jag alltid är god. Jag tror alltid att allt vi gör är utifrån självkärlek. Så att det som gör mig ledsen, det är när folk kommer och ser sig själva så mycket mer destruktiva än vad jag ser dem. Alltså att jag tror aldrig att det är nyttigt att en psykolog eller en person försöker tala om för dig hur destruktiv du är, eller hur olycklig du är, eller hur misslyckad, eller hur, eller en psykolog kanske inte säger du som misslyckad, men den kanske säger så här: men gud vad du inte tar hand om dig själv. Eller gud vad du lever destruktivt. Jag skulle aldrig säga så. Jag skulle liksom alltid vilja hitta så här, men vad gör du som tyder på att du tycker att du är viktig? Som tyder på att du har massa självkärlek till dig själv. Och i det så kan alla beteenden vara självkärleksfulla, skulle jag säga. För även ett medberoende, att vilja finnas till för andra, att vilja göra gott, eller att vilja att hela jag, hela mitt värde styrs av huruvida du mår bra eller inte. Det gör ju att jag överlever. För jag har ju lärt mig att jag inte kan existera om inte jag är behövd. Så att det jag egentligen gör, det är att jag säkrar min överlevnad genom att se till att du överlever och att du har det bra. Och det är fantastiskt fint. Det är klart att jag vill överleva. Det är bara att jag har lärt mig lite fel hur jag överlever. Liksom. Så det vill jag verkligen, verkligen skicka med. Att allt ni gör där ute är faktiskt i grund och botten självkärlek, även om det kanske inte verkar så vid första ögonkastet. Så att ni som skrev, bara att ni skrev, det är självkärlek till er själva. Så kom ihåg det. Och titta med de glasögonen.
High five på den.
High five! Ska vi avsluta där?
Nu avrundar vi.
Tack älskling, det här var jättefint. Ja. Jättefint. Verkligen. Tack för att du inspirerar mig och lär mig så mycket.
Varsågod.
Du är en jätteförebild. Och tack för att du låter mig springa på mina minor själv. Och leva mitt liv. Och göra mina misstag själv.
Ja. Ja, det är då du lär dig.
Och
det är
då jag lär mig.
Och det är därför jag tror att jag blir så arg ibland när du petar på mig.
Mm.
Nej, inte petar. När du
vill påverka.
Nej, typ påminner mig så här små enkla saker. Och jag vill bara lära mig själv också.
Mm.
Jag vill gå på det mina själv.
Och jag är tacksam att du påminner mig.
Jag blir egentligen inte så arg. Men
det, är bra att
det kan vara lite frustrerande ibland.
Mm.
Jag vill lära mig.
Vi lär oss tillsammans bredvid varandra.
Ja.
Och så håller vi varandra i handen medan vi lär oss. Och det är kärlek.
Ja.
Mm. Tack älskling. Puss puss.
Puss, puss.
Tack så mycket för att du lyssnade. Hej då.
Hejdå.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.